Välkommen till podden Från arbetsrum till segladröm med Jörgen
och Marie Kandevik. En podd om hur vi lämnade ekorrhjulet och lever vår dröm.
Hej och välkomna till avsnitt 6 av podden Från arbetsrum till segladröm. Förra avsnittet så tog vi oss genom Danmark och är framme i norra Tyskland. Så nu ska vi ge oss in i Tyskland med slussar och avmastning och allt vad det nu är.
Massa spännande grejer.
Jajamän.
Och vi börjar ju där vi slutade förra gången då. Det var ju i båtsvärvt Scheich.
Scheich, ja.
Scheich, ja. Jättefint varv. De jobbade ju med alla möjliga renoveringar och nybyggen och uppgraderingar och av båtar. Väldigt duktiga hantverkare.
Mm. Och det ligger ju alltså på Femen då, som är där Puttgarden är på samma ö.
Alldeles vid brofästet.
Mm. Åt andra hållet.
Ja, precis. Så. Ja. Så är det.
Och därifrån så tog vi oss då på en seglats ner till Travemünde.
Och Böbstvärvt.
Där vi hade vår första bokade tid egentligen då. Mm. För att ta av masten.
Ja, men precis. Och det var en jättefin dag som vi körde väl säkert dit också. Jag tror att det blåste ingenting. Det var dimmigt på morgonen tror jag när vi stack iväg.
Och sen det var lite lurigt längs kusten där när vi gick runt hörnet vet jag. Så vi var lite oroliga att dimman skulle tjockna. Men det ordnade upp sig.
Ja, det gick bra. Och sen så fick vi lite möten med stora båtar när vi närmade oss Travemünde.
Mm. Inloppet där är ju ett stort inlopp av fraktbåtar.
Och då hade vi ju varit liksom själva, alltså nästan själva på havet i drygt 2 veckor. Så att då kändes det ju konstigt att plötsligt ge sig in i trängsel igen med stora båtar. Och
ja, och när man kommer till de här nya ställena så hemma i Bohuslän så har vi ju varit i de flesta hamnar. Man vet ungefär vad som väntar en, men här hade vi sett en hamn på en bild och vi fick ett foto skickat till oss på var vi skulle lägga båten, för vi kontaktade hamnen där då i Travemünde. Och ska man hitta det där som man fått en bild på.
Ja.
Men vi hamnade bredvid en väldigt fin segelskuta som var ljusblå, lite bebisblå nästan. Så den var relativt lätt att hitta. Så där skulle vi lägga båten.
Vi fick en jättebra långsidesplats där som vi hade hela tiden där då. Vi låg ju där totalt i nästan en vecka, 5-6 dagar i alla fall,
ja.
Innan vi var färdiga. För när vi kom dit då fick vi ju ganska mycket att göra. Då fick vi äntligen hugga tag i en massa uppgifter som vi hade förberett under lång tid innan.
Ja.
Vi skulle ju ta av masten.
Mm. Och sätta på en provisorisk mast.
Precis, och den behövde vi ju ha för att kunna ha någonting att hissa våra gästflaggor i, för det är ganska hårda krav på det, att man ska ha en gästflagga hissad.
Och så hade vi en liten batterilanterna på den också, för att vi skulle behöva ligga, så att vi behöver ha lanterna på natten.
Ja, behöver synas som man ligger någonstans.
Sen var det ganska bra, för den var ju en liten indikator på höjden sen när man närmar sig broar och sådär, så man såg lite hur mycket luft det var kvar.
Mm. Vi fick ganska mycket beröm för den där lilla masten.
Mm.
Det var ju egentligen en rest av en stolpbit, tror jag.
Ja, en staketstolpe.
En staketstolpe, ja.
Ja. Och sen så hade vi ju våran targabåge bak på båten då, som ju där det satt en vindsnurra uppe på och sådär, som var lite för hög också för att komma under de här broarna.
För det fanns ju en maxhöjd som man fick ha. Man fick inte vara högre än 3,2 meter. Båtens totala höjd över vattenytan fick inte vara över 3,2 meter, för att då riskerar man att inte komma under broar och genom tunnlar och sådär. Och targabågen var lite högre.
Mm.
Så att vi, även om vi tog bort vindsnöran och radan, så behövde vi också sänka targabågen.
Mm, och det var en spännande övning. Mm. Den var ganska tung när den var gjord så att man kunde lyfta av den och men vi visste ju inte riktigt hur vi skulle sänka ner den. Men genom att skjuta den några centimeter i sidled så kunde vi ju liksom ställa den på pushpitten då, som är längst bak på båten, den rostfria.
Ja, så att den stod omlott med pushbiten där.
Ja, och så buntband och silvertejp och grejer för att hålla den.
Men det var tungt alltså. Det var tungt. Ja, det var en nervös manöver faktiskt, men det gick bra, vi tappade den inte.
Nej, det var värre sen när den skulle upp igen, men det kommer i ett senare avsnitt.
Ja, det tar vi en annan gång.
Ja, men så skulle ju masten förberedas för att tas av då, så lätta lite på alla vanten, alla vajrarna.
Ja, och seglarna skulle ju ner och packas ihop och läggas in i förpiken, knödde vi in dem.
Mm. Ja, mycket pussel, småsaker sådär som skulle
fixas. Ja, men
fixas.
Det var det.
Och vi skulle ju också mäta hur djupt båten låg och sådär. Vi mätte en del och försökte se och jämföra med när masten åker av då. Hur mycket båten lättade.
Vi hade pratat lite om det. Hur mycket tjänar vi på i djupgående på att ta av masten? Vi hade slagit lite vad om det. Jag kommer inte ihåg vem som vann igen faktiskt. Men,
antagligen du.
Nej, det vet jag inte. Men vi vann ju inte så mycket som vi hade hoppats att vi skulle göra i alla fall.
Nej.
Men sen skulle den ju mastas av, och det var ju inte något som vi fick göra själva, utan det gjorde ju personalen här på Böbs då.
Det var ganska skönt. Man frågade om man skulle hjälpa till med något. Nej, ställ dig någonstans där du inte är i vägen. Och de var ju superproffsiga, de gör ju inget annat nästan.
Men ändå är man ju nervös när man står där och tittar på vid sidan om. Man står där och...
Ja, så är det ju.
Filmar och undrar.
Det är ändå våran
mast. Har de verkligen koll?
Och våran båt. Så det är alltid lite nervöst när man ska göra sådana saker. Men det gick ju hur superbra som helst. Och sen hade vi ju med oss en sån här markduk som vi slog in hela masten i för att skydda den vid transporten. Och... satt en massa lappar där det satt någon lampa och sådär, så att careful och lite
ja,
sånt.
Vi tog ju av massa grejer på masten också. Alltså vi monterade ju ner topplanternan och
vantspridarna och alla antennerna. Så den var ju, allt var ju borta från den som kan stjälas eller kan trilla av eller gå sönder och sådär.
Men den däcksbelysningen gick inte att ta loss, för den var kittad så himla bra. Så att där satt vi en kudde framför den.
Mm.
Och
en stor skylt.
Ja, vi satt vi allra ytterst, ja.
Och så märkte vi upp med vårt båtnamn och vårt sånt där call sign. Och telefonnummer till oss. Och
för vi hade gjort en massa lappar, plastade lappar med båtens namn och våra kontaktuppgifter. För att vi skulle sätta det synligt på många ställen så att ingen skulle missa att det var våran mast.
Mm. Och när allt det här var gjort då så rullade de in våran mast i en hall där, så att den skulle ligga där och invänta våra danska vänners master när de kommer dit, för att sen bli upphämtade med lastbil av en åkare som vi hade bokat då.
Han kom ett par veckor senare och hämtade upp alla tre masterna på samma gång då.
Mm. Så då fick vi vinka i då till masten och var helt plötsligt en
motorbåt
som såg ut som en segelbåt så lite grann. Men,
och då mätte vi den igen.
Mm.
Då mätte vi hur djupt den gick igen.
Ja.
Och då konstaterade vi, tror jag, att den hade lättat typ 2 centimeter.
Ja, 2-3 centimeter, något sånt där var det väl.
Då plötsligt så var vi ju redo för att ge oss in i kanalerna. Men innan vi kom fram till kanalerna så skulle vi ju börja köra in mot där. Och då låg ju Lübeck där och väntade på oss.
Mm, en jättemysig, gammal, vacker stad.
Ja, fantastiskt trevlig, verkligen. Där fanns ju faktiskt en marina.
Mm.
Den var väl ganska stängd, men vi låg där ändå.
Ja, det var ju inte några toaletter öppet, men jag tror det fanns vatten och el faktiskt.
Ja, men det gjorde det nog.
Sen kingsade vi på vår första båtspolis där också när vi körde in mot den, vet jag.
Ja, det stämmer.
Den tyska båtspolisen.
Ja.
De hejade så glatt så.
Det gjorde de. Och sen så när vi åkte därifrån dagen efter så körde vi förbi en bensinstation som var stängd.
Mm.
Men så tänkte vi att det var väl inte så farligt. Vi tar nästa.
Mm. Men han kom aldrig.
Men nästa bensinstation som låg liksom längs kanalen, den stötte vi på efter, det tog nog 2 veckor tror jag innan vi kom fram till en bensinstation som låg vid vattnet.
Och lite typiskt för hela den här första delen av resan är att vi var ju lite för tidiga. Vi var där innan saker och ting hade öppnat upp egentligen.
Ja, för det här var ju slutet på mars fortfarande då.
Mm.
Och alltså jag tyckte att de flyttade fram det där hela tiden. Först sa de att det öppnade i mitten på april. Och sen så sa de när vi kom fram till mitten på april att det öppnade slutet på april.
Mm.
Och sen öppnade det i början på maj. Så det, ja, vi hann ju liksom aldrig ikapp den här säsongsöppningen, kändes det som.
Nej. Och, men Lübeck var en fantastisk stad. Vi var ute och såg lite av den stan på kvällen där. Och jättevackert, verkligen.
Mm.
Och mysigt.
Mysig, gammal stad. Det var rätt dåligt väder, men det var väldigt trevligt ändå.
Ja. Sen skulle vi ju då under vår första bro där, om inte jag minns fel.
Ja, det stämmer.
Och vi började se på våran djupmätare att vi började närma oss 2 meters djup. Och det tyckte vi var ganska läskigt.
Fick vi gärna en klump i magen i början där.
Ja. Men det skulle bli mycket värre sen.
Ja, ja.
Men då tyckte vi att det var grunt. Och vågar man verkligen köra här? Vågar man ha någon fart? Eller liksom, hur gör man? Men man vande sig och tuffade på.
Vi stod och stirrade på den här djupmätaren i början hela tiden. Kändes det som.
Mm.
Och sen mötte vi ju någonting annat läskigt. För alltså, kanalen smalnade ju av ganska fort när man väl kom in i systemet. Och det tog inte lång stund förrän vi mötte våran första lastbåt.
Mm, de är stora och tröga och svänga, så att det får man hålla sig undan helt enkelt.
Ja, de är ju långa, de är ju mellan 60 och 80, eller ja, de kan ju vara upp emot 160 meter också, 2x80, men så är de ju mellan 6 och 8 meter breda.
Mm.
Och så är de ganska höga i fören, och när man möter en sån där stor bjässe på en kanal så ser de ju gigantiska ut.
Mm. När man kommer nära så är de jättestora verkligen.
Ja.
Så det var lite läbbigt. Och så börjar vi närma oss våran första sluss.
Mm.
Mm. Och då skulle vi ju slussa oss uppåt nu då. Från, vad är det nu, Östersjön är det väl vi
från
kom
Östersjön,
in i,
ja.
Va? Och så skulle vi uppåt mot Europas höjder, Europas alper egentligen, ja, åt det hållet. Så det var ju mycket uppåt sluss i början.
Det
vilket
det
ju innebär att de fyller på vatten in i slussen när man står i den då. Så att vattennivån höjs.
Precis.
Men det gick bra i början. Vi tyckte inte det var så himla farligt ändå i början där.
De var inte så stora, de största, de första slussarna där. De första, jag tror vi gjorde 5 slussar den första dagen.
Mm.
Och de var ju inte mer än 2, 3, 4 meter höga, så att det var ju ganska greppbart.
Mm.
Och det var ganska, de var väldigt välskötta och det var personal på alla de slussarna.
Mm. Men det var ju alltså vårt livs första slussning. Vi hade aldrig slussat förut någonstans. Så det var ju, visst var det lite nervöst och spännande och så, men vi tyckte ändå att det gick smidigt den där första.
Ja. Jo, men de var lugna och fina. De var snälla, de slussarna.
Mm.
Så det gick bra.
Och efter de slussarna så kom vi ju ner till floden Elbe då, som är en ganska stor flod.
Mm.
Som vi korsade. Vi var ute i den i några 100 meter tror jag.
Mm.
Och så vidare då ner i något som heter
Elbe-Saitenkanal.
Elbe-Saitenkanal, ja.
Mm.
Och där stötte vi på vår första båthiss.
Mm. Schiffshebeverk.
Ja, Lauenburg Schiffshebeverk.
38 meter hög båthiss.
Ja, och när vi kom dit och så var det ju rött ljus och vi la oss och väntade.
Och det var ösregn.
Det regnade så vi såg knappt någonting.
Och det blåste ja, säkert 15 meter per sekund i alla fall. Men det var en sån där dimma framför oss bara.
Mm. Och så har vi en gigantisk konstruktion framför oss som är alltså nästan 40 meter hög. Och vi funderar på hur ska det här gå till.
Ja, det kändes lite som Mordor faktiskt.
Ja.
Det måste ha varit mer än 40 meter för det var kontor och så. Alltså ja, överst. Ja. Så att
lyfthöjden är ju 38
meter. Själva konstruktionen är ju mer. Mm. Så om ni tänker er att man kör fram liksom till Gotia Towers och så ska man in där. Med en båt. Mm. kaosväder. Mm. Det var, då var vi ganska stressade.
Ja, men när man väl var inne och hade förtöjt så är det ju grymt häftiga konstruktioner de här. Alltså det är ju alltså som ett gigantiskt stort badkar.
Mm.
Och i det här badkaret ska du kunna ligga båtar som är 200 meter långa och jag vet inte hur breda de var, men en 10 meter kanske.
Ja, men man kunde ju ligga på bägge sidor då, på den, så att den måste ju varit ganska bred.
Och all den här vattenmassan lyfter de alltså upp då ihop med den här skålen som vattnet ligger i, så man lyfts upp 38 meter då.
Man lägger ju till som vid en brygga. Man kör in där och lägger till som vid en brygga, gör fast sig vid ett par knapar och sen så stänger de dörrarna bakom en och så lyfts hela paketet upp i luften då.
Med massvis med grova vajrar och grejer. Så det är häftig ingenjörskonst, helt klart.
Otroligt häftigt.
Ja. Och egentligen inte särskilt svårt när man väl är inne där och så. Och det är ju svårare att slussa egentligen.
Ja, så är det verkligen. Det är ju enkla manövrar egentligen. Alltså det är det ju. Men och då när vi skulle upp i den, jag tror, då hade vi ju inte sällskap av så många lastbåtar, va? Vi hade sällskap av en lastbåt,
ja,
tror jag.
Ja, jag tror det var en, ja.
Så att det var ju inte särskilt trångt. Men vi hade ju ingen erfarenhet. Vi hade slussat i 2 dagar innan vi kom dit. Så vi var ju ganska gröna fortfarande.
Mm.
Oerfarna. Ja. Så det behövdes inte så mycket för att göra oss stressade då.
Nej, och man visste liksom inte vad skarvarna var som där det började röra sig. När det väl skulle börja röra sig så man vi la till där och åkte med. Och det är fint, vi är här nu. Ja.
Ja, det var spännande. Men
ja, efter det så fortsatte ju färden söderut ett tag till.
Mm.
I Elbe-sajten kanal då. Till en jättelång kanal som går från öst till väst i Tyskland kan man säga.
Mm.
Som heter Mittellandkanal.
Mm.
Mittellandet-kanalen skulle vi kanske kalla den på svenska.
Man kan kalla det,
ja. Men den går ju då västerut. Eller vi åkte västerut på den.
Och man kan säga så här, vi körde ju igenom väldigt många små tyska samhällen.
Mm.
Och det går inte att hålla på och rabbla alla namnen och liksom, för det mesta såg ungefär likadant ut, men det var många små fina ställen som vi körde förbi och som vi stannade vid.
Ja, och det fanns ju i Tyskland, var det ju en väldigt, kanske inte svånande, en väldigt bra ordning och reda. Det fanns ju såna här rastplatser ungefär som när man är ute och åker bil. Det stod sportbåt, stod det på skyltarna.
Just det, och där fick vi ligga, där det var sportbåt. Man,
ja, det är fritidsbåt då.
Mm.
Sen fanns det en del kajer där det bara fick ligga sådana här stora pråmar då. Mm. Men det var väldigt lätt att hitta vart man kunde lägga sig och det kostade ingenting. Och
nej.
I vissa fall fanns det vatten och sådär som man kunde tanka där också.
Det fanns inte el på så många ställen, men vi hade ju våra solpaneler, så att det funkade faktiskt väldigt bra, för det var ju fortfarande det var ju kallt.
Mm.
Så vi behövde ju våran värmare på natten.
Mm.
Så den hade vi ju igång nästan hela tiden.
Ja, och det var ju fortfarande så att vi fyllde vatten i dunkar så fort vi fick en chans för säkerhets skull, även om vi har 150 liter vatten i båten då. Så det går åt ändå.
Ja, men det gör faktiskt det. Båten. Och vi fick ju duscha i båten och sådär, för det fanns ju ingenstans där vi kunde gå in och duscha. Det fanns ju liksom inga gästhamnar på det sättet.
Nej.
Inte under denna sträckan.
Ja, och den här Mittellandkanal, det är ju en grävd kanal som har grävts för att transportera gods helt enkelt. Det är en ganska stor transportindustri i Tyskland eller i stora delar av Europa, det här kanalnätet. Mm. Så det är ju väldigt långa, raka sträckor.
Ja.
Och genom, som Marie sa, ganska mycket små byar.
Den är väldigt välskött. Det finns inget ogräs, varken i kanalen eller bredvid. Alltså det är bra sikt och det är såna här promenadvägar längs med kanalerna på bägge sidor.
Mm.
Och de är också i väldigt gott skick.
Ja, vi insåg ju det att man skulle kunna cykla ungefär samma väg.
Ja.
För det fanns cykelbanor eller gångbanor hela vägen i princip.
Ja.
Längs med.
Trevlig semesteridé faktiskt. Mm. Och så var det ju väldigt mycket väldigt mycket godstrafik.
Mm, det var det.
Så de blev ju, i början var vi ju rädda för de här stora båtarna. Men när vi hade lärt oss att det var ju stort sett lika djupt ute vid kanten som det var i mitten på de här kanalerna.
Mm.
Då insåg vi ju att vi kan ju svänga undan och hålla in till kanten. Hålla oss in till kanten. Vi liksom hade ju djupet. Djupet var ju där också, så att vi kunde ju gå där ute utan att det var någon fara. Och då var det inte lika läskigt längre.
Nej. Och vi bodde ju ganska många nätter på så här, såna här rastplatser då. Men sen tills vi kom till Hannover. Det är en lite större by.
Mm.
Eller stad får man väl ändå kalla den. Och när vi ropade upp den hamnkaptenen där så... Så sa han, jo men det går fint, kom hit. Jag tror han sa det var 4 meter djupt eller något där vi skulle lägga oss. Och när vi la till där så stod det, ja, vad stod det?
1,6 tror jag.
1,6 på djupmätaren.
Eller något sånt. Ja, eller
och vi sticker ju mer än så, men vi har lite säkerhetsmarginal på den där mätaren.
Ja, för det mätte vi också någon gång under den perioden där, så kollade vi hur mycket extra marginal vi har under kölen, för man har ju lite sån här rörelsemått, eller vad man ska kalla det, från loggen, eller ekolodet, säger ju att det är ett visst djup.
Ja, men det är så... lite felkalibrerat helt enkelt. Vi står lite mer djup än vad det är.
Mm. På det. Så när det står 1,70 på djupmätaren så kanske det egentligen är
2 meter.
2 meter, ja.
Ungefär.
I Hannover turistade vi ju faktiskt lite.
Mm.
Stannade vi i alla fall i 2 nätter. Och gjorde den stan lite.
Mm, och den ligger ju, hamnen ligger ju en bit utanför. Så vi här åkte vi lite kollektivt.
Mm.
Första gången i Tyskland tror jag. Jag tog bussen in till stan. Det gick smidigt.
Ja, men det var väldigt mycket fina gamla hus att titta på. Och...
Mm. Ja, det var... Härlig stad.
Ja, och då hade det kommit lite tulpaner, tror jag.
Mm. Ja, då började det... Det var fortfarande kallt.
Ja, det var det.
Det började ana lite vårtecken i alla fall.
Ja, vi gick ju och väntade på det nu då, liksom att det skulle...
Fortfarande slutet av mars, liksom. Ändå.
Ja.
Mm.
Men det var ju på väg att bli april.
Ja.
För att det var ju någon här i besättningen som fyllde jämt, nämligen 55 år.
Det var inte kölsvinet, utan det var kaptenen.
Det var det.
Ja.
Ja. Och det skulle ju firas.
Mm. Och samtidigt så kände vi väl att prio var ju att tuffa på och ta oss ner vidare. Och, så vi fortsatte ju västerut och sa väl att de flesta byarna här blir ju ganska mysiga när man väl ger dem en chans. Så att det får väl bli där det blir.
Ja, det brukar ju bli bra. Så det handlar ju mer om inställningen vad för vår del i alla fall.
Så vi fortsatte ju västerut från Hannover och helt plötsligt så fick ju våran nästan nya plotter för sig att somna in.
Ja, den gick i...
Den blev svart.
Den svimma, eller
ja,
så.
Den blev helt svart. Och det var ju lite snullet, för vi hade ju köpt en ny plotter ett år innan bara för att... just för att kunna lita på den.
Mm.
För vi hade en gammal innan. Som vi hade med oss, reserv, som tur var. Hade vi inte jättemycket nytta av den, men...
Inte då hade vi...
Nej, men... Men jag provade ju att uppdatera den här plotten och så vidare.
Och i början funkade det nog. Jag tror att det var någon liten återupplivningsförsök som gjorde att den ändå vaknade till någon dag eller så.
Mm. Men sen så somnade den in för gott.
Ja, sen la den ner. Det var ju bara att face it att den...
Ja.
Och du ringde till supporten och hade massor med kontakt med leverantören och...
Ja, det visade sig var inte helt, vi var inte helt trygga med att gå till en leta upp någon Garmin-butik i Tyskland och prata tyska med dem. Och så vi kontaktade ju dels Garmin i Sverige och vi hade kontakt med Hjärtmans i Göteborg där vi hade köpt den då. Men det visade sig bli en ganska krånglig historia. Vi fick skicka hem den här plotten till...
till sonen, tror jag. Mm. Ett av barnen fick jag skicka det hem, den hem till. För det var ju lite så att hade vi gått till en handlare i Tyskland så gällde ju inte våran svenska garanti där.
Nej.
Så de var ju inte så pigga på det att hjälpa till, tyvärr.
Och Garmins reparationscenter ligger i Danmark. Så att plotten skickades till Sverige så och lämnades det till Hjärtman som skickade den till Danmark. Som skickade den tillbaka till Sverige. Och så skickade de våran son igen. Den ner till oss i
Port Saint-Louis. Ja, så vi fick tillbaka. Vi fick en ny till slut.
Ja, vi insåg att när man kör på kanalerna så det är ju betydligt enklare att navigera på kanalerna än ute på havet utan en plotter. För det, i princip kan man nästan köra efter Google Maps.
Mm. Men först så plockade vi ju fram våran gamla plotter och tänkte att vi skulle använda den.
Försökte hitta lite nedladdningsbara sjökort och lite sånt här. Men, ja. Och det, vi trasslade oss fram med det där med lite olika varianter.
Ja.
Och det funkade ändå ganska
okej. Den gamla plotten kunde ju inte läsa av det nya, det simkortet som vi hade. Eller det här, vad heter det, datakortet?
Ja, SD-kortet.
SD-kortet.
Nej, det var ju...
Så det gick ju inte att använda det SD-kortet i den gamla...
Nej. Så det var lite trassligt, men lite med hjälp av telefoner och med dator och lite allt möjligt sådär så lyckades vi ändå hitta rätt.
Som sagt, det var tur att vi inte var liksom ute till hav, på havet, till havs, för då hade det ju varit ett helt en helt annan sak.
Ja.
Nu var det ju lite som, som sagt, vägar.
Ja. Ja, och sen så började vi ju närma oss, eller under tiden när vi tuffade på här så började vi ju snegla lite på hur ska vi... Vi började närma oss ett vägval, helt enkelt. När vi kom bort mot Ren så skulle vi behöva välja vilken väg vi ska ta. För vi ville ju väldigt gärna gå Moseldalen.
Ja, det var ju... Det stod ju alla överst på önskelistan. Det var ju att gå längs med Moseldalen.
Mm. Och det är, när man kommer till Ren så ska man i så fall svänga vänster eller söderut och köra mot strömmen i Ren.
Alltså vid Dortmund egentligen.
Ja, där i princip.
Mm. Ja. Ska man svänga vänster.
Ja. Och, men Moseldalen då, den mynnar ju ut i en fransk stad som heter Nancy. Eller Nancy, eller hur man uttalar det.
Mm.
Och det är, kan man säga, som ett trekanalskors.
Ja.
Ja, det går en kanal åt vänster, en åt rakt fram och en åt höger.
En smärre rondell med tre påfarter.
Ja. Och rakt söderut där som är närmsta vägen ner, den heter Canal de Vaux. Den var stängd.
Ja, den stängdes ju eftersom den kollapsade förra året, år 2022. Det var ju där många fastnade.
Mm.
Så att den var ju helt stängd på grund av renovering helt enkelt.
Och hade man tagit vänster eller österut då, så hade man kommit bort mot Strasbourg. Men efter Strasbourg och ner mot genom Frankrike neråt, där var det för grunt för att vi ska kunna gå där.
Det är bara 1,40 där, så att, och våran båt stack ju 1,75 då, så att där kom vi inte fram helt enkelt. Vi sticker för djupt för att gå den vägen.
Mm. Och då återstod ju egentligen en väg, och det var ju västerut från Nancy då.
Ja.
Som en gammal, ganska grund kanal också, som vi kände att risken är ju ganska stor att det händer något där också.
Ja, alltså är den frisk och om underhållen och så hade det ju funkat, men minsta lilla att det trasslar där och de stänger någon liten del av den, då är vi ju fast där i Nancy, precis som alla andra blev förra, eller många andra blev förra året.
Mm.
Så vi fick helt enkelt lägga ner och köra Moseldalen.
Ja,
vi vågade inte ta den risken att vi skulle fastna där.
Nej, vi bestämde att istället gå medströms upp för Ren när vi kommer ut efter Dortmund där.
Mm.
Och upp mot Nijmegen i Holland.
Just det.
Mm. Så Tyskland var en lättkört land och ordning och reda och... Inte alltid så jättekul. Det är ju en del industriella sträckor och sådär. Och det är långa, raka kanaler. Men,
ja, och mycket trafik var det ju då.
Mm.
Men det fungerade ju väldigt bra.
Ja. Så det,
det var ju inga incidenter där och det var ju inget trassel med slussar eller...
Nej.
Eller någonting egentligen.
Nej.
Men det är klart att det underlättade för du pratar ju lite tyska.
Mm. Ja, för det ska man ju säga att redan i Tyskland så var det ju så att det var inte så många som ville prata engelska.
Nej, och det är ju så när man ska genom slussar så ska man ju via en VOF då, en kommunikationsradio, ska man ju prata med, man ska ju ringa till slussvakten och säga att hej, här är vi. Mm. Vi är en svensk sportbåt. Ja, fritidsbåt som vill komma igenom den här slussen.
Mm.
Är ni snälla och förbereder slussen åt oss? Ungefär så.
Mm. Ja, så det är ju lite kontakt. Och det är ju en svår typ av kontakt eftersom man inte ser den man pratar med.
Mm.
Och det är ganska taskigt ljud på de där kommunikationsradioapparaterna. Så att, men det gick ju ändå ganska bra eftersom jag kan prata lite tyska och även du förstår ju tyska lite.
Ja, förstår, men jag pratar inte så bra.
Nej, men det löste sig tack vare det, men det är nog bra att kunna lite tyska. Annars lärde vi oss under resten av den här resan att ibland får man strunta att man inte förstår vad de säger. När det blir grönt ljus kör man in och är det rött kör man inte in. Så det i nödfall går det rätt bra det också.
Jo, det gör det, men...
Ja, men nästa avsnitt ska vi ju in i Holland då.
Ja, det ska vi.
Mm. För det blev ju så då att vi valde att gå den vägen och ännu lite mer västerut då.
Ja, och då...
Och där kom lite fler vägval som vi går igenom nästa gång. Ner genom Holland och Belgien.
Yes.
Mm. Ja, musiken. Samma som tidigare. Majo, Magnus Fagerström och jag som spelar och sjunger där lite grann. Och ni når oss på
komloss.se.
På den hemsida.
Och kwanda@gmail.com.
SYKwanda
förstås. @gmail.com och Facebook och Instagram.
På SYKwanda. Mm. Härligt. Tack för att ni har hängt med oss genom Tyskland.
Tack.
Ja, ha det gott.
Hej då.
Hej då. Love.